Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din gråa grodman. Din gulliga gummigulasch. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Jag står i dörren. Jag är ju inte säker på om jag får bli insläppt. Har du tänkt på när man knackar på en dörr? Så får man liksom, om alltså en lägenhetsdörr eller ett hus eller någonting. Så går man fram till dörren och så knackar man på och sen tar man ett eller två steg bakåt. Dels för att dörren naturligtvis måste ju öppnas. Så där måste ju komma upp då. Då kan man inte stå i vägen, då får man ju dörren på sig. Men också för att visa någon slags respekt och ge utrymme för den som öppnar dörren. Har du tänkt på vad omedvetet det är att man gör så? Att ta ett steg tillbaka. Det vore ju verkligen otroligt störande om man inte gjorde det. Om man knackade på dörren och sen stod precis utanför så att dörren med möda liksom lyckades. Eller kanske inte ens... Att den inte ens lyckas öppnas. När jag var liten så stod jag utanför dörren på trappan i Hökviken där vi bodde. Jag har nog berättat det här förut. Jag skulle få en blå cykel med ram, sån här pojkram som mamma sa. Och blå metallic var den. Och den hade limpsadel. Som en motorcykel, tyckte jag. Och alla andra killar hade ju det, men inte jag. Därför att min mamma sa att det var farligt för pojkar att ramla ner och slå sig på den där ramen. Att man kunde bli steril. Alltså, min mamma har ju burit hela den här familjen på så många olika sätt genom en massa olika kriser och så. Men ibland kan jag tänka tillbaks på det där, varför vissa saker var förbjudna. Som till exempel limpsadel, eller då i förlängningen då en ram på cykeln som var, som man kunde ramla ner och slå sig på mellan benen liksom. Det var som att hon bara hade bestämt sig för att jag inte skulle ha det typ. Men så skulle jag i alla fall få det då, och jag var så lycklig. Äntligen hade hon gett med sig. Och jag kanske var 10 eller någonting. 9. Och jag stod och dansade på trappen utanför. Det här var ju en liten by som heter Hökviken i Dalarna då, om någon har missat det. Jag, i likhet med Brolle junior, brukar ju ofta prata om att jag är född i en liten by i ett av världens hörn. Och det har ju blivit lite av ett trademark. Det säger jag för att inte bli hatad av alla landsortsbor som tror att jag bor i Stockholm och alltid har varit stockholmare. Och jag säger det för att alla stockholmare runt omkring mig där jag bor ska känna att han är lite exotisk, den där killen. Han har med sig, han bär berättelse från en annan del av världen. Alltså, jag skojar. I alla fall så öppnade min pappa dörren. Och då stod jag för nära dörren. Och dörrhandtaget var i höjd med min mun. Så det där metalldörrhandtaget slog mig på munnen så min tand bröts av. Min ena framtand. Och då kramade jag min pappa, eller min pappa kramade mig. Och så sa jag in i hans mage. Jag borrade mitt dunkande, ömmande ansikte in i hans mage. Och sa med låg röst, idiot, in i hans mage. Och det hörde nog inte han, för jag sa det liksom in i hans hull. Men hans mage hörde jag väl garanterat. Och de små mikroberna som rörde sig på insidan av hans magsäck blev väl naturligtvis sårade, för de förstod ju inte alls. Mikrober har ju en väldigt liten koll på vad kroppen gör liksom på utsidan. Har du tänkt på det, att de mikrober som du har i din kropp, som du behöver för att överleva, de har ingen aning om att de är i dig. De vet ingenting om att de är en jätteviktig del av en stor maskin som heter du och som rör sig genom livet med en agenda och motsättningar och fördelar. Är inte det ganska förunderligt att tänka på? Att det i dig finns en massa liv som inte vet om att det är i dig. Jag menar inte att små mikroorganismer går omkring och tänker på massa saker på samma sätt som du och jag gör. Men om du skulle fråga en mikroorganism, var lever du? Så skulle den ju säga, om den kunde säga något, skulle den ju säga, jag bor här vid kröken mellan det där och det där liksom. Den skulle ju inte säga, jag bor i en kropp som rör sig bestående av miljarder andra sådana som jag. Och egentligen är det ju, tänk vad många de är. Det är lite som med rådjuren som jag pratade om i ett annat avsnitt, att om de bara visste hur många de är, så skulle de, och att om de gjorde gemensam sak, så skulle jag ju inte ha en chans. Likadant är det ju med de små mikroorganismer som bygger upp hela våra personer. Om de bara visste vilken makt de egentligen har. Det där med rådjuren för övrigt är ju tycker jag fortfarande är en rolig tanke. Och nu är det mycket, eller om det var några, ett par månader sedan, så var det mycket hjortar ute i skogen. Och de är ju så himla snygga och ståtliga. Och framförallt hjorthanarna är ju väldigt respektingivande. Och när jag kommer gående då, med musik i lurarna, så springer de ju i panik. Men det, i praktiken så skulle jag ju inte ha en chans om det kom till att bli, och fightas, va? Den skulle ju, utan egentligen att anstränga sig särskilt mycket, kunna skada mig ganska ordentligt. Och tänk den dagen som hjortkommuniteten liksom upptäcker detta. Om detta har jag pratat om i ett avsnitt som jag tror heter Hjortar eller något sånt där. Hjortarna. Det är ju mycket egentligen som, ja, men det gäller ju oss människor också. Jag tycker ofta det pratas så ofta om vi människor, vi måste förstå att varje enskild människa har mycket större makt än vad hen tror. Att om varje människa gjorde gemensam sak, så skulle vi inte en enda armé på jorden skulle kunna stå emot oss allihop. Inte världens samlade arméer skulle kunna stå emot oss allihop om vi allihopa gjorde gemensam sak mot någonting. Eller för någonting. Och så är det lite grann som att man, för mig, jag tycker att det finns någonting, en underliggande skuldbeläggning där. Varför fattar du inte att tillsammans är vi starka? Liksom. Och då gör man ju på något vis motsatsen till det som erfordras då, om vi nu ska gå samman allihop. Det vill säga, man alienerar sig från en viss grupp människor. De som inte ser sig som en del av en grupp. Och det är ju själva anledningen till varför jag alltid har haft så svårt att delta i grupper och se mig själv som en del av en grupp. Och gå med i olika rörelser och saker som många andra gör väldigt offentligt. Just därför att det finns ett tvång som skrämmer mig. En likriktning som skrämmer mig. För jag tänker att den kan inte vara bra. Liksom. Jag tänker att hur kommer vi samman på riktigt? Jag tror inte att vi kommer att samsas som art på jorden. Bara för att några stycken skriker om det väldigt högt på Instagram. Jag tror faktiskt inte att det är vägen. Men jag kan ju förstås ha fel. Jag tycker att det finns någon slags, vi har misstagit oss lite grann och missat att det finns en skillnad mellan att profilera sig själv eller sin grupp och att på riktigt vara inklusiv. Nu var jag otydlig kanske. Ja, men det är väl som det ska. Det här är ett sånt här avsnitt när jag inte jag har bestämt att det inte ska vara en berättelse och ingen intervju. Och då blir det ju då under det här lite luddiga rubriken personligt. Jag tycker det är så tråkigt egentligen att jag har delat upp det så där. Men personligt då försöker jag ju med flit att låta bli att leda in det i en berättelse. Eller en situation. Utan jag försöker hålla det ganska nära mig då. Jag försöker säga saker som känns angelägna och äkta precis just nu. Och så sitter jag och letar i huvudet efter roliga saker som jag har tänkt förut, som jag skulle kunna tänka eller säga. Men de flyr alltid när jag sätter mig här. Det är som att det blir en enda stor tom tunna i huvudet på mig varje gång jag sätter mig i den här fåtöljen. Igår hade jag en riktig sjutusan till dag. Jag gjorde väldigt många olika saker. Jag träffade en vän och fick lunch av honom. Och den var god. Sen gick vi ut och gick med hans hund. Sen spelade jag in Vandra med Henrik med en gäst som du antagligen vet vem det är och som kommer senare. Jag ligger väldigt långt fram i Vandra med Henrik. Jag har många avsnitt redan inspelade. Och eftersom Vandra med Henrik, till skillnad från Somna med Henrik, släpps en gång i veckan bara, så har jag plötsligt så himla många veckor redan inspelade och klara. Som det är just nu så tänker jag att Vandra med Henrik är varannan vecka bara jag och varannan vecka är det en gäst. Så får vi se vad som händer med det. Om jag ändrar mig eller vi får se. Men så då gjorde jag det. Och sen så skulle jag åka in till stan igen. För det här var ju till Åkersberga som jag var igår. Och skulle åka in till stan igen. Och då hade jag, då skulle jag plåtas för omslaget till Vandra med Henrik. Och jag gjorde ett helt avsnitt av Vandra med Henrik på Roslagsbanan in. Som också kommer om ett tag. Och där, jag kan göra en liten teaser. Jag var helt enkelt inte nöjd med min dag och mitt utseende. Alltså fotograferingen var inte förberedd. Jag skulle plåta mig själv egentligen. Och skickade då ett mejl till fotografen där jag sa, där jag berättade för honom att jag tog på mig själv igår. Vill du att jag ska komma förbi er så kan du få ta. Och det var ju först efter att jag hade skickat det som jag insåg var hur det skulle kunna tolkas då. Ja, innan du nu rusar iväg och klättrar upp på utsidan av kyrkan och ställer dig vid kyrktuppen och skriker att Henrik Ståhl skickar opassande mejl till sina arbetskamrater, så vill jag bara säga att det som menades var alltså fotografier. Jag tog bilder på mig själv igår. Ska jag komma förbi dig, er, så kan du få ta bilder på mig. Men så blev inte mejlet formulerat, utan det blev formulerat som ett opassande förslag. Och alltså nu skrattar jag åt det jättemycket. Och jag skrattade åt det jättemycket igår. Och hela min familj skrattade åt det. För att, men då när det hände så kände jag lite grann som att nu tror jag eventuellt att jag går sönder. För det var en sån stress idag. Och jag känner mig så himla ful och oattraktiv. Och fel och gammal och före detta. Och det är såna där saker som kommer över mig ibland med sån otrolig kraft nu för tiden. Det här att, varför försöker jag ens? Alla jag träffar som jag själv ser upp till och beundrar inom mitt eget fält, alltså att vara sitt eget varumärke och sälja sig själv som sin produkt liksom. Content creator som det heter lite fult. Alla de är minst 10 år yngre än jag. Oftast är de ju 15-20 år yngre än jag. Och det slår mig så starkt ibland. Ja, jag vet att det är fel att tänka så här. Jag vet ju det. Därför att det är, om det fanns en tårta, en färdig tårta, liksom, så, det är så jag ser det typ. Som att världen och innehållskreationer är förunnat, det är en kaka liksom, och det finns bara ett visst antal delar av den här kakan och jag borde inte gå där och ta. Men det är ju inte så. Men jag, ja, så jag var inte så glad liksom igår. Och sen så skickade jag det här mejlet och insåg att att det, det verkade ju väldigt fräckt då. Ett väldigt fräckt mejl. Och också att det är till en person jag ju egentligen inte känner alls. Han har tagit ett par bilder på mig förut, men det är inte som att han har tagit... det är inte som att vi är liksom vänner. Och jag skrev direkt och sa, förlåt, nu, jag formulerade mig slarvigt. Men du, ja, och han förstod ju då vad jag menade. Han hade nog inte ens tänkt på att det verkade att det, man hade kunnat tolka det på ett annat sätt. Men jag ville ändå liksom vara noga med då, att det inte, så det inte skulle bli några missuppfattningar. Och jag stod där på Roslagsbanans station och kände mig misslyckad. Och min dag var liksom helt trasig. Du vet hur det är. Nej, jag undrar, hur ska jag lappa ihop mig själv efter den här dagen? Det är så många olika saker som spretar hit och dit. Sen hade jag jättetrevlig inspelning. Fotograferingen gick faktiskt också väldigt bra. Jag hade ju väntat mig att jag skulle se ut som en våt pöl av cementerad gegga. I den mån det är någonting som överhuvudtaget kan existera i fysikens värld. Men det blev bra ändå. Och sen så gick jag förbi Pressbyrån på vägen hem. Köpte 2 stycken Snickers. Man fick 2 till priset av 1. Det här är inte reklam. Men jag brukar aldrig, när någon säger så här, du får 2 inte 2 för 1, utan 2 för lite billigare än 2 egentligen hade kostat. Då brukar jag alltid säga nej. För att jag vill ju inte ha 2, jag vill bara ha 1. Men den här gången så var jag så, jag behövde så mycket tröst, så jag köpte de här 2 stycken Snickersarna och sen klämde jag i mig dem på bara ett par minuter på väg ner i tunnelbanan. Och sen åkte jag hem och då började jag skratta åt det här, så kan man säga. Och sen skrattade jag hela kvällen och Nina, vår dotter, skrattade också. Och min dotter tyckte också att det var oerhört pinsamt att jag hade gjort så. Hon är ju i den åldern nu när mycket av det jag gör är pinsamt med en sån obeveklighet. Alltså det är nästan som att man begår någon typ av oförlåtlig handling bara genom att existera ibland, kan jag känna. Men jag tycker det är bra, för det är som det ska ju. Men vi skrattade i alla fall jättemycket och sen skulle jag meditera. Och då satt Nina, då låg Nina på rygg i dagbädden. Dagbädden är alltså en säng som vi inte orkar göra oss av med. Och som står bredvid soffan i vardagsrummet. Så man kan ligga ner och titta på tv, vilket är jättebekvämt. Då låg hon där och tittade på en dansk serie. Nina älskar danska serier. Det räcker egentligen med att de pratar danska så är Nina hooked. Och så... så tittar hon, och så har hon varit ända sedan tv-serien Matador på 80-talet, 90-talet. Den första presenten jag köpte till henne när hon fyllde 30, det var alla avsnitten av Matador, samlingsboxen, på DVD. Ja, det var det första jag köpte till henne. Ja, tänk att det, någonting ska också bli det sista, förstår du? Oj, vad ödesmättat. Men det blir fint nu. Dra inte iväg nu i känslorna som jag gör nu. Följ inte med i mitt känslospår. Jag försökte vara låta vacker. Få det låta vackert. Allting har en början och allting har ett slut. Men just nu är vi i mitten av det och det är fint. Vi är mitt i det och det är någonting fantastiskt. Det är ju heligt liksom. Heligt utan att nödvändigtvis lägga någon typ av religiös kraft bakom, om man inte vill. Ja. Jo, då skulle jag ligga på rygg i soffan och meditera. Jag brukar ofta sitta upp, men jag var så himla trött så jag kunde bara göra 5 minuter. För att annars så visste jag att jag skulle somna. Och för jag gör det ibland när jag mediterar. När jag är för trött så somnar jag. Och då går det liksom... Och det hade varit förfärligt om jag hade somnat då klockan 5:30 på kvällen. För då hade jag inte kunnat sova på natten. Så jag bestämde mig för att ligga på rygg och meditera i soffan med en kudde på magen. Jag vet inte varför jag gillar att ha kuddar på magen. Jag gör ofta det när jag sitter i soffan. Jag lägger en kudde på magen. Jag tycker det är skönt att lägga armarna på den i kors över kudden. Det blir varmt och skönt liksom. Och sen är det någonting med att armarna får någon slags vilopunkt som inte magen kan ge. Jag vet inte, det känns som att jag måste spänna armarna lite när de ligger på magen bara. Nej, det så är det ju inte. Jag ligger och påsar liksom i soffan. När jag ligger och spänner armarna så det ska se, så det ska synas att mina biceps ska skymta under tröjan. Så att Nina ska älska mig. Jag är nämligen väldigt rädd att hon inte ska göra det. Men hon älskar ju verkligen biceps. Det var ju det som Nina föll för när hon såg mig. Just mina biceps. Först så sa hon, usch, den där killen vill jag inte vara nära. Han är en sån där som rimmar och tror att det ska imponera. Och försöker vända upp och ner på existensen och tror att det ska göra ett intryck på mig. Nej, fy fasen, nu går jag åt andra håll. Och när hon gjorde det, då spände jag min ena biceps och plockade ner bikarbonat från kryddhyllan. Och då föll hon. Som ett bildäck från ett traktorflak. Rakt i min famn. Och nu har vi barn och hus och lån och framtidsplaner. Men det var ju då. En gång när jag var lägerledare på ett typ någon sån här ett läger i Sågmyra utanför Falun för barn, så var jag och min pappa ledare för det där lägret. Och då var det en sjö där, och då rodde jag runt med barnen på i en stor eka på den här sjön under den här 2 veckor eller 8-9 dagarna som det här läget var. Och när jag kom hem, jag kanske var 17 eller 18 då. Och när jag kom hem från det här läget, då hade jag biceps för första gången i mitt liv som jag kunde se. Och då blev jag så oerhört glad, för jag tänkte, nu börjar mitt liv som en man. Nu börjar mitt liv som en sån där kille som tjejer blir kära i och som andra män vill brottas med och så. Jag hade sett Änglar finns de, tror jag den heter, med Jarl Kulle och Kristina Skolin. Heter de så, Änglar finns de? Jag har glömt bort nu. Då är det i alla fall grabbarna där ska latcha och stoja lite grabbigt med varann. Då springer de runt i badbyxor på klipporna där i den här svartvita gamla filmen och latchar och skojbrottas. Och då säger, om det är Jarl Kulle eller den andra killen som säger till den andra då, du har snabba fina muskler. Tack ska du ha, du, säger den andra då. Och då har jag alltid tänkt att det är så där det ska vara att vara kille. Man ska springa i badbyxor helt oblygt, ogenerat och inte hålla på att spänna sig, eller, utan man ska bara vara naturlig som skuren ur marmor. Ur granit menar jag. Och så ska man liksom brottas och vilja springa kapp och vilja kasta bollar och sånt. Och sen ska man berömma varann på det lite käcka sättet. Du har snabba fina muskler. Och så ska man liksom gå ut och arbeta på åkern. Och jag har aldrig riktigt kunnat springa i ett par badbyxor och känna att det här bryr jag mig inte om. Jag har alltid skämts över hur jag ser ut, min kropp. Liten och tanig. Så jag minns att jag blev väldigt glad då när jag såg de där bicepsarna avteckna sig långt, långt där inne under mitt skinn. Och sen så gick det 2 veckor och sen var de borta För det var, visade sig att man måste träna för att bibehålla dem. Precis som man måste med meditation. Och det var ju det jag försökte göra då, de här 5 minuterna. Och då låg jag på rygg medan Nina tittade på den där danska serien. Och då dök det här brevmejlet upp i huvudet igen, som jag hade skickat, där jag hade sagt till den här fotografen. Utan att han hade bett mig om det, hade jag då berättat för honom att jag tog på mig själv igår och att jag kunde komma förbi så att han också kunde få ta bilder, alltså fotografier. Jag återkommer till detta så det inte rådde några missförstånd. Då började jag skratta så intensivt så att det kändes som att jag skulle få en stroke, och jag ramlade ner på golvet och fnissade på sånt där sätt som jag inte har gjort, du vet, på flera år. Jag vet inte varför, men det är som att proppen gick ur mig som människa. Förlåt, somna. Men du vet hur det är. När det känns som att, jag kan inte beskriva det mer än att det känns som att proppen går ur. Jag orkar liksom inte mer. Och jag kanske byggde upp den här berättelsen dåligt, eftersom det enda jag egentligen gjorde var ju åka omkring och göra glamorösa grejer. Spela in en podd och ta bilder och så. Men det hörde ihop med det här jäkla vårvintervädret. Att jag aldrig bestämmer sig någon gång. Det är varmt, det är kallt, det är varmt, det är kallt. Stressen och mitt kroppskomplex. Och sen så bara slängde jag iväg det här mejlet utan att tänka, och så blev allting. Det var som att hela världen på något vis. Jag kände, om jag ska formulera mig humoristiskt alltså. Jag kände det på något slags illustrativt sätt. Som att jag är inte anpassad att leva i den här världen riktigt. Jag skulle behöva en annan typ av tillvaro än där jag så att säga bäddades in och fördes fram av vänliga händer som lyfte mig och placerade mig på platser där jag ska vara och verka och göra mina grejer. Och innan du nu ringer till kyrkoherden i din lokala församling och ber om att det ska installeras en högtalare i toppen av kyrktornet så att du från håll via telefonen kan ropa ut över nejden att Henrik Ståhl har såna otroliga ilandsproblem, så vill jag bara säga att det stämmer ju. Jag har en vän som, eller en medlem i min omedelbara närhet skulle man kunna säga, som ofta brukar säga när jag berättar om vad jag gör på dagarna. Eller om det syns i något Instagramflöde eller så. Att det är orättvist. Och att den här personen önskar att den också hade det som jag. Att jag kunde gå ut och gå på dagen till exempel. Eller äta lunch med Nina när hon jobbar hemifrån. Eller som jag har gjort idag då. Gå och dra benen efter mig och väga komma till skott och till slut gå ut hit och utgjuta mig över ett mejl jag skickade fel igår. Och då brukar jag alltid känna en skuldkänslor. För den här personen har ju då ett så kallat vanligt jobb. Och då känner jag alltid skuldkänslor, och så börjar jag försöka motivera mig eller försvara mig på olika sätt. Egentligen, var i ligger orättvisan? Orättvisan ligger i att inte alla kan få styra sin karriär och sitt yrkesliv efter eget huvud. Det är ju den grundläggande orättvisan. Att inte alla människor kan bygga en studio i trädgården och sitta där och hitta på sina egna projekt. Det är väl orättvist från ett perspektiv då. Men det är ju inte som att jag, den här kakan igen, liksom, som jag pratade om innan. att det bara skulle finnas ett, eller tårtan, att det bara skulle finnas ett bestämt antal bitar i den här tårtan. Och jag har redan tagit alla bitarna av tårtan. Jag brukar vilja svara när jag har pratat om det där med den här personen. Så brukar jag tänka, jag borde ha sagt typ, det är ingenting som hindrar dig från att också göra som jag. Och då skulle man ju kunna komma med invändningar och säga, jo men jag skulle ju aldrig kunna göra det som du gör, för jag har inte den fantasin, eller jag har inte, jag måste ju få in pengar, jag måste ju försörja mig och så vidare. Och det är ju giltiga argument, men det är ju egentligen inget hållbart argument. Därför jag hade ju inte heller några pengar eller någon kreativitet eller någon tid. Jag har ju byggt det här. Det har ju tagit flera år. I den mån man kan säga att det här ens är slutmålet. Det är det ju verkligen inte. Allting fortgår ju hela tiden. Jag tycker ibland att personer som lever sin dröm, som man säger. Vilket man ju ändå får säga att jag gör nu då. Ibland får oförskyllt klander. Jag tror inte att man menar det som klander, men det blir klander när man säger så där. Det är som om ödet eller världen eller fru Fortuna vore någon typ av entitet som har kommit ner och gett vissa någonting och andra ingenting. Och det skulle man ju kunna säga är sant om man tittar på de här lite större ytterligheterna. Alltså, det finns de som inte har någonting. Det finns människor som utsätts för grova, systematiska orättvisor. Men det är ju inte de som säger att jag vill också ha en podcast som mitt jobb. Utan det är ju människor som har det som jag i stort sett. Fast de har valt att gå en annan väg i livet. Och då tycker jag det blir nästan arrogant på något sätt. Alltså inget ont om den här personen som säger sådär. Det är ju snarare det är väldigt vanligt att man går omkring och tänker, eller som jag då, när jag ger uttryck för de där känslorna av orättvisa, då kan jag säga det om kollegor i film som gör film. Då kan jag ibland höra mig själv säga, jaha, är hon med i en film igen? Det var ju spännande. Eller han kanske, det är ju killarna jag slåss med om roller. Jaha, är han med i en film igen? Men det var väl ett udda och järvt val, brukar jag säga, ironiskt då, när någon namnkunnig skådespelare spelar ännu en stor filmroll i en svensk film. Men det är ju för att jag är avundsjuk. För att jag vill ju bli anlitad. Ibland. Så jag är inte utan skuld, vill jag påpeka då. Men jag tycker vi ska försöka sträva mot det där. Det blir futtigt liksom. Om någonting är din högsta dröm, då är det ju på något vis upp till dig att göra ett val där. Om du vill försöka göra den här drömmen verklighet, eller om du inte vill det. Båda valen är ju helt riktiga val. Båda alternativen är helt riktiga. Det är väl helt okej att identifiera en dröm och ändå välja att inte uppfylla den. Det finns ju, jag har många drömmar som jag väljer eller har valt att inte uppfylla. Och för det går ju inte. Och i många fall så är ju världen emot hela det här. Ja, men som att jag kanske inte alltid har känt mig jättebekväm i. Jag orkar inte gå in där. Det tar vi ett annat avsnitt. Men jag menar, det finns ju olika. Ja, men jag kanske skulle ha valt att att alltid vara full. Det var väl ett val. Det är väl ett val. Så hade det väl kanske kunnat bli om jag inte hade valt något annat. Jag tyckte ju verkligen om det. Det var ju en himla rolig lajbans tillvaro mellan varven. Som ju långsamt tog död på mig. Eller hade, åtminstone hade gjort det om jag hade fortsatt. Så kan vi väl säga. Jag tappade lite tråden här nu. Det var som att jag tänkte säga, jag kanske inte alltid har känt att jag vill vara en man. Så tänkte jag säga. Det där är jag inne och pillar i ibland. Jag, som liten ville jag ju vara en tjej. Jag har aldrig känt mig som en tjej. Jag har aldrig haft den underliggande känslan av att jag lever fel kön och så. Så det här är inget egentligen. Anledningen till att jag censurerade mig själv förut var att jag känner att jag är inne på en domän där jag egentligen inte hör hemma. Så kändes det som. Och jag vill vara försiktig för jag vill inte såra någon. Men, eller kränka någon. Men jag har aldrig trivts med att betrakta mig själv som en man. Jag tycker inte om den. Och det är väl någonting som jag ändå har valt att acceptera. Så är det på något sätt. Därför det är det närmaste jag har att beskriva mig. Så är det. Men det är klart att jag hade kunnat eftersträva någonting annat. Så jag menar, man måste ju inte uppfylla alla sina drömmar. Nu var det här ett otydligt exempel, för att det är väl inte som att jag har en dröm av att få leva utanför. Jo, det har jag ju. Jag har ju en dröm om att få leva utanför mina egna, de här snäva könsgränserna som har målats upp omkring mig. Och det måste jag ju vara, det är väl med största sannolikhet inte ensam om. Ja, jag förvirrade mig lite nu. Jag skulle ju prata om... Jo, det var det jag skulle säga. Just det. Båda valen är ju... Båda alternativen är ju helt acceptabla. Antingen så väljer jag att uppfylla min dröm. Eller så väljer jag bort det. Men någonting som inte är legalt tycker jag, det är att gå omkring och gnälla över att ens dröm inte uppfylls. Medan man samtidigt inte gör någonting för att uppfylla den. Det är för mig någon sorts light gestaltning av helvetet. Därför att det är ju en sak att försöka och misslyckas. Men det är ju någonting helt annat att, som jag upplever lite grann i diskussionerna med den här personen. Att, men vad är det egentligen som är problemet här? Vem är det som har tagit ifrån dig möjligheterna att uppfylla det som du uttrycker här, en dröm och en önskan? Vem eller vad är det som gör att du upplever min tillvaro som paradisisk medan din tillvaro inte är det? Eller är det här i själva verket bara ett sätt att prata? Ett sätt att hålla igång konversationen eller vad står det här för? Den här känslan som jag får av att det är mitt fel att andra lider. För att jag har det bra. Och nu vet jag att detta är ur ett större perspektiv är det här en vidare fråga. Och då kan man ju verkligen prata om att människor med privilegier tar från de som inga privilegier har. Men sett ur det här perspektivet, då går det inte riktigt att dra de parallellerna. Det är liksom ingen av oss som lever under något förtryck. Vi har alla vad vi behöver. Vi har båda vad vi behöver. Vi är båda två frukter av samma solidariska, så mycket, så långt det går, samhälle som har givit oss en utbildning och möjligheter att söka våra drömmar. Och sen kan man misslyckas, men det är ju någonting helt annat. Och bitterhet över att misslyckas, det kan jag förstå på ett helt annat sätt. Men bitterhet över någonting man inte ens har försökt, det kan jag inte... Jag förstår inte varför det finns. Vad fyller det för funktion? Då blir ju bitterheten eller avundet ett trygghetsslott. Varifrån man kan titta ut på världen och känna att den är ändå dum i huvudet. Jag behöver inte ha något med den att göra, typ. Och det kan jag ju skriva under på att det är den ju, världen. Får jag väl ändå säga, kanske att du håller med sådana. Den är ju faktiskt det, stundtals. Världen är ju stundtals ganska, så att säga, vad heter det, aspuckad. Men det är ju den världen som är. Ska jag leva hela mitt liv och bara önska att världen var annorlunda? Och ibland skrika lite aggressivt om det i sociala medier. Det vill jag säga som avslutning på den här ranten. Att bara för att man skriver någonting i sociala medier betyder inte det magiskt att världen ändras. Det var min sista spaning i det här. Nu har jag varit väldigt bladet från munnen läge. Det är inte riktigt likt mig, sa han och kände omedelbart en molande oro i maggropen. Utanför så är det snöblandat regn i stora molnformade bomullspads stora snökokor som svamlar ner från himlen. Igår var det vår. Snödropparna växte vid vattenbrynet. Nu är det minusgrader. Nej, det måste ju vara plusgrader faktiskt, för det är snöblandat regn. I morse var det minusgrader när jag vaknade. Jag är sugen på kaffe. Vad annat är nytt? Jag får mycket mejl nu för tiden. Jag tror att det kan ha med vandra med Henrik att göra. Att jag har liksom blåst in nytt liv i Sonda med Henrik-universumet. Det är ju samma podd egentligen. Bara att vandra med Henrik är mer för den vakna kanske. Men tack för alla brev, om du är en av dem som har skrivit. Det är jättefint att ha fått så mycket fin respons på min nya studio, på nya Äventyrsvargen. Det är jättefint. Alla gånger som jag ger uttryck för självtvivel och sånt så kommer det massor av mejl och DMs med försäkringar om motsatsen. Och det är ju så fint, för ibland så glömmer man ju bort att man lever i en värld där människor sitter i sina hem och har en massa godhet i sig. Det är så lätt, tycker jag, att glömma att det finns så många som man aldrig träffar och som inte har något större inflytande i ens liv, som besitter så mycket godhet och välvilja liksom. Och så många människor som, och det får jag också så mycket mejl om och DMs om, så många människor som besitter särskilda expertiser inom små nischade områden som jag bara berör kort och flyktigt, och som delar med sig av sin expertis till mig helt obett. Och så många människor som vågar uttrycka tacksamhet över saker. som vågar dela med sig av sina personligheter fast de inte känner mig. Och det, jag måste säga till mig själv på skarpen ibland. Nu lyssnar du, Henrik, på vad jag säger, brukar jag säga till mig själv. Och så säger jag, nu läser du det här mejlet igen. Och sen så försöker du komma ihåg att det här är helt fantastiskt, det du nu upplever. Ibland blir ju allting vardag. Liksom. Ibland kan jag öppna mejlkorgen på morgonen. Jag gör ofta det på morgonen. Jag vaknar klockan 6 och så brukar jag så kan jag dricka kaffe. Ibland mediterar jag. Och sen öppnar jag mejlkorgen. Jag tycker det är skönt att få liksom, de mejlen som har kommit, få det avklarat innan dagen drar igång. Och då brukar det ofta komma mejl från olika somna. Och de kan röra allt möjligt. Oftast är det ju tackbrev. Men det kan också vara brev som då någon vill berätta om någonting, en association, en dröm. Det är många som drömmer om mig till exempel som vill berätta om det. Och då jag har ju fått så många otroliga osannolika scenarier förklarade för mig. Ofta är det att jag anordnar olika saker för folk i drömmen. Olika fester och middagar och sånt som de ska hinna styra upp grejer för. Och att jag är ganska så här chefig, bossig liksom. Och att de i drömmen måste hålla på och försöka uppfylla, ofta är det stressdrömmar då. Jag har inte hunnit steka hamburgare färdigt liksom. Det Henrik har sagt åt mig. Många drömmar är också att jag bara kommer förbi och sen går vi ut och går ihop. Lite som vi vandrar med Henrik. Det är ju väldigt fint drömtema tycker jag. Så dels det. Och sen folk som vill berätta för mig om ja, mossor och fåglar och sånt som jag pratar om i sådana med Henrik. Så vill någon ibland lära mig mer om ämnet och ibland rätta mig då när jag har haft fel. Och sen ibland, och det här är ju de mest sällsynta breven, så är det ju klagomål då på om det kan vara ljudkvaliteten, det kan vara någonting jag sa som var provocerande eller ogenomtänkt. Och ibland är det då arga mejl. Och då har det ju ofta att göra med saker som jag inte riktigt kan utröna. Ofta är det någon som har varit med om någonting jobbigt i sitt liv kan jag väl ana då. Och som vill ta ut det på mig. Men det är väldigt sällan. Oftast är det som sagt de här fina, fina breven. Och då är det lätt ibland när jag sitter där och läser på morgonen att man läser 1, 2, 3 mejl och gör det ganska snabbt och sträcker sig efter svara-knappen eftersom man sträcker sig verkligen efter den på sin mobiltelefon. Och börjar svara då att det nästan går automatiskt och då måste jag, och det måste jag säga, det är jag duktig på. Då brukar jag stanna mig själv och säga, nu ska du läsa och så ska du ta det här på allvar därför att det här är en människa som det, om man nu ska prata om orättvisa, så är det orättvisa i den här situationen där jag är då, den som har det lätt, det är att tänka att det finns människor som skriver till mig alla de här fina sakerna. Det är någonting du aldrig får ta för givet, din lilla fjant, brukar jag väsa åt mig själv. Det här kan vara borta imorgon. Det här kan tas ifrån dig när som helst. Ta aldrig detta för givet. Lova mig det. Och då måste jag ju då lova mig själv det. Och sen brukar jag svara på mejlen. Det är verkligen någonting jag värdesätter otroligt högt. Detta att jag blir lyssnad på av somliga och att det jag är väl medveten om att det här inte är någonting man ska ta för givet. När jag var yngre så minns jag att jag sa till mig själv när det gick bra i karriären tidvis, så sa jag, det här måste jag komma ihåg sen när det går sämre. Jag har alltid haft en bild av att jag, en vetskap om att det kommer gå sämre. Men ändå varje gång det började gå sämre så gjorde det så fruktansvärt ont. det är som att det inte går att riktigt förbereda sig på det där. Och därför har jag bestämt mig för att jag ska börja säga istället hur tacksam jag är och hur lite jag förväntar mig att detta ska fortsätta. Igår hade jag ett snack med min kompis som jag var och käkade lunch hos. Och då sa han att somna med Henrik är ju framtidssäkrad, för folk kommer alltid att behöva sova. Typ. Men jag skulle nog vilja säga att sova har ju folk kunnat i flera miljoner år innan jag hittade på den här podden. Och jag tänker att en dag så blir det omodernt med sådana som mig som pratar så här. Och då måste jag hitta på något annat att göra. Och det hyser jag inga illusioner om att det kommer att bli något undantag just vad beträffar mig. Och då måste jag vara vuxen och säga ja till det. Och böja mitt huvud i respekt inför det orubbliga faktum att tiden har gått förbi mig. Du erfar alltid samma känsla när du minns. Ja, jag vet, jag har sagt den här förut, men jag sa den igen. Jag fick så dåligt betyg av min svenska lärare när jag gick gymnasiet när jag skrev den här dikten. Jag kan fortfarande inte fatta det, för jag tycker den är ju lite pubertal. Och men jag antar att på den här tiden, det var ju 90-talet, då var det omodernt att säga ack och sånt där. Och det finns ju med i den här dikten då. Minne tror jag den heter. Jag tror att uppgiften var att jag skulle skriva en dikt som handlade om minne. Du erfar alltid samma känsla när du minns. Något som du ej kan röra, inte finns. Dock finns det där, men varför då? Och varför måste tider gå? Ack, svaret på den gåtan är, du vet, en evig och oändlig hemlighet. Jag tror att hon, min svenska lärare Annette, jag tror att hon tyckte att jag var för högtravande i orden. Och det kan jag väl hålla med om. Dock finns det där. Det är ju inte så jävla fin rad. Dock finns det där. Det låter som någonting ur en annan text. Liksom. Och ej kan röra, inte finns. Det är lite... Det är ett annat sekel, även då, fast det var samma sekel när jag skrev den. Men det var ju tidiga 1900-talet att säga något som du ej kan röra. Det är ju Strindberg, det är ju Sonja Åkesson. Så det var väl fel ur det perspektivet. Jag har ingen aning om hur poesin var på 90-talet, men jag kan tänka mig att typ Tranströmmen var het. Eller... Nej, jag vet ingenting. Det känns som att poesin var modernare och inte så där eterisk. Inte så hövisk. Gud vad jag babblar goja nu. Jag kan omöjligt bestämma mig för vad jag ska döpa det här avsnittet till. Nej, det är faktiskt obegripligt. Jag kommer inte ens ihåg vad jag pratade om. Om du kommer ihåg vad jag pratade om, så skriv det i Sonna med Henrik-gruppen. Det måste du inte. Det är som det är. Det som händer, händer. Nu har det slutat knastra på taket av äventyrsvargen. Snöblandade regnet har upphört. Mina träskor som jag alltid har på mig när jag går från hallen i huset och ut hit står inomhus. Jag brukar alltid ställa dem utanför dörren annars för att inte dra in smuts i min nya fina lilla studio. Men eftersom jag inte vill att de ska bli blöta så står de nu här inne på den lilla metalltröskeln som skiljer dörren från resten av golvet. Och när jag har slutat spela in här, då ska jag gå upp och så ska jag hälla upp en kopp kaffe till mig själv. Och så ska jag ta en liten stund och känna efter hur mycket jag älskar det här. Och hur mycket jag i förlängningen, alltså då älskar dig somna utan att känna dig naturligtvis. För att du lyssnar på Somna med Henrik. För att du ger mig den här presenten. För det gör du ju, även om du själv upplever att du får något av det här. Så är det ju jag som får presenten. Varje dag. Och jag är så glad att du finns. Så är det ju bara. Du är en väldigt speciell, fantastisk människa. Säger jag i generalistisk mening, men jag menar den i fullständigt absolut riktad mening, just till dig. För att om inte du tryckte på, så skulle ingen göra det. Nej, jag vet inte vad jag säger. Jag vet inte vad jag menar. Jag tror att jag vill uttrycka tacksamhet och så försöker jag vara lite spetsfundig kring det då. Nu när det här avsnittet läggs ut, då ligger jag antagligen och sover. Det är söndag kväll. Natten mot måndagen. En ny vecka ska börja. Och hur den blir, det har vi ingen aning om. Kanske kommer du oavsiktligt att skicka ett brev med dubbla betydelser till någon kollega. För övrigt, dela med dig, om du har gjort såna tabbar som jag gjorde, dela med dig av det i Somna med Henriks Facebookgrupp. Det vore väldigt skönt att höra att jag inte är ensam. Sov gott, kär älskliga somna.